Ja, det där är signalen som förkunnar att det är dags för slaget. Och slaget handlar idag om effektavgifter som kan bli verklighet för många elkonsumenter. Med i diskussionen har vi Emmi Puputti som är sakkunnig på Energimyndigheten. Välkommen.
Tack, hej.
Peter Lund, professor emeritus i teknisk fysik. Välkommen.
Jo, tack och hej.
Och Anders Norrback, riksdagsledamot för SFP. Välkommen.
Tusen tack och hej allesammans.
Och mitt namn är Joni Kyhärinen. Ja, Energimyndigheten, den planerar vad man kan kalla nationella kriterier för elnätsavgifterna. Med stöd i den ändring av elmarknadslagen som trädde i kraft i somras. Och en del av hela det här är en så kallad effektavgift. Och Emmi Puputti, effektavgifter, de finns ju redan. Så vad är det egentligen som förändras nu?
Ja, alltså de finns men nu ska Energimyndigheten föreslå en nationell harmonisering av strukturen av elnätsavgifter. Och nyttan är alltså för enhetligande av tariffstrukturerna på national nivå.
Ja, och kan du öppna lite, vad betyder det här enhetligande av tariffstrukturerna?
Ja, absolut. Alltså det är harmonisering för att alla kunde ha likadana tariffstrukturerna. Det menar alltså det.
Och det handlar väl också om jag har förstått saken rätt, att ni vill att elnätet inte ska överbelastas?
Ja, just det.
Hur är det nu då? Jag som konsument, i och med den här förändringen, kommer jag att få en större elräkning nu?
Det är inte meningen. Effektavgifter tillkommer inte alltså på grundavgiften och energiavgiften, utan den borde minska speciellt den här grundavgiften.
Men det här beror väl helt på om jag kan undvika stora toppar i min elförbrukning?
Ja, exakt.
Anders Norrback, politikerna har den senaste tiden protesterat ganska högljutt mot den här tänkta effektavgiften. Vad tycker du om det som föreslås?
Jag har nu på en kort tid här försöka sätta mig in i den lag som jag har varit med och stiftat som kom då, som ger Energimyndigheten den här möjligheten, eller inte bara möjligheten utan uppdraget att föra fram eller skapa en modell. Och det är kanske två saker när jag har satt mig in i det här som jag har som frågetecken och delvis oroar. Och ett är, hur kan man tydliggöra för konsumenten vad räkningen innehåller när man sätter in sådana här element? Det tog ganska länge innan jag kom underfund med hur det här är tänkt. Och jag är inte riktigt säker om jag ännu vet ens. Därför kan jag inte heller vara skarpt kritisk, för det kan hända jag har missuppfattat när jag har försökt läsa på. Men i alla fall så ur ett konsumentskyddssynvinkel så måste alltid en fakturering enligt mig vara väldigt klar. Du måste veta hur jag kan påverka, hur stor min faktura blir och vad jag kan göra för det. Det är nummer ett. Och nummer två, när vi talar om den här toppavgiften då, eller vad man ska kalla den, överförbrukningsavgiften, så den klingar nog i mina öron väldigt illa, därför att det drabbar de som har följt det som vi politiker och våra myndigheter har sagt, det vill säga att vi ska elektrifiera oss. Och det betyder ju att vi har, många i vårt samhälle har gjort sitt hushåll så gott som helt beroende av el. Och det betyder till exempel om du har uppvärmning med el och så vidare. Du har svårt att styra det här om det blir 30 grader kallt i 3 månader eller 3 veckor ska vi nu säga det. Men 87 höll vi på i 6-7 veckor med närmare mellan 35 och 40 grader i stora delar av landet. Hur kan man det? Jag stöder ändå det här. Jag förstår behovet av att jämna ut och jag stöder det. Men sen hade ju i den offentliga diskussionen, och här är jag väl lite osäker, hur är det riktigt? Jag tycker ju att vi ska komma ihåg, vi talar ju om naturliga monopol, så vi måste ha en politisk statlig, en myndighetsstyrning av verksamheten. Och hur Hur är det riktigt med det här? Alltså, det kommer lite olika uppgifter. Är det så att ett överföringsbolag kan då välja att ta bara så att säga den modellen med de här toppavgifterna? Eller tvingar det alla bolag att ha också ett annat alternativ där du så att säga har en jämn avgift? Det här tror jag är väldigt avgörande ur en politisk synvinkel. Jag öppnar upp direkt. Om det är så att de här bolagen som har naturliga monopol kan välja det här fritt, så då ser jag nog att vi ur politisk synvinkel har ett behov av att faktiskt öppna upp lagen på nytt och göra det tvingande att ha båda alternativen. Men jag vet inte hur det är det här.
Därför... Vi ska strax återkomma, tror jag, just till den här frågan. Men jag tänkte först, Emmy Puputti, det här som Anders Norrback nu säger, att det är otydligt. Har ni misslyckats med att förklara vad det egentligen är som kommer att hända?
Ja, det är nog väldigt viktigt att myndigheten förklarar bättre vad det här innebär. Och alla nätinnehavare måste också i fortfarande, eller jag skulle säga att det måste vara möjlighet för en kund att ha en tariff utan den här effektavgiftkomponenten.
Exakt. Men nu är det ju så att vissa elbolag är av den åsikten att Energimyndigheten tolkar den här lagen fel, och de anser att man visst i framtiden kan ha såna avtal, eller att man kan bara ha avtal med effektavgifter. Så nu är det väl en liten konflikt där. Det är ni som har rätt, eller är det de här elbolagen som kritiserar er som har rätt? Hur ser du på det?
Jo, det stämmer. Men vi tänker på det här läget att myndigheter tolkar lagen, och sen om det finns några konflikter måste vi ta det på nytt i kanske senare.
Nu ska vi låta med Peter Lund här. Som forskare, vad tycker du om det som Energimyndigheten nu planerar? Låter det vettigt?
Den här grundläggande frågan att öka flexibiliteten i elsystemet är väldigt viktigt. Och sådana här tariffer som vi har nu talat här om, effekttariffer, är bara en del av den här frågan. Alltså att om man tittar lite bredare, att då ökas flexibiliteten. Så det finns ju också på produktionssidan att bygga akkulager och eller lite skära ned produktion under sån här hög topp. Effekt och så vidare, och även engagera större användare av elektricitet. Här tänker jag just på det att fjärrvärmebolag skiftar bort från bränslebaserad produktion, fast det skulle vara baserat på bärkraftiga bränslen, till elpannor. Vi har datacenter som använder elektricitet. Och typiskt den här sån här effektavgiften, den alltid minskas ju större behov man har. Att ta lite också sikt på de här större användarna, som egentligen kan spela en mycket större roll än konsumenterna. Så att den här, man borde ha en bredare insyn på den här frågan, tycker jag. Där kanske då effektavgiften är en del. Sen den här frågan att om man tänker på en konsument som nu betalar för elektricitet, så där finns en grundavgift redan som är baserad på den säkringen som man har. Alltså 25 ampere säkring eller 3x25 ampere. För den betalar man. Alltså man betalar den för maximumeffekten som man drar ut av nätet. Och nu är det säkert viktigt också för Energimyndigheten att se att det blir tårta på tårta. Att man betalar då alltså för den här säkringen ändå en grundavgift, plus att man betalar en effektavgift. Och sen är den här frågan att effektavgiften nu, effekten ligger, alltså där tröskeln för att börja betala effektavgift ligger på en ganska låg nivå. Det är 5 kilowatt som överstegas säkert alltid för varje egna hushåll. Det är väldigt, väldigt, väldigt låg. Men priset sätts av elbolaget eller eldistributören. Och om man tänker bara att man ska ha 2 euro per kilowatt, och på vintern skulle ladda elbilen, ha bastun på och uppvärma, det kan vara 50 euro per gång, per månad som kommer effektavgift, hundratals euro per år. Så nu är det viktigt att se att som Energimyndigheten har påpekat också, att elnotan blir ungefär detsamma som förr. Det finns en fara att det blir avsevärt dyrare nog här.
Anders Norrback, vad tycker du om den här, just den här gränsen som pratas om här? Energimyndigheten, åtminstone vad jag har hört, har pratat om den här 5 kilowattsgränsen. Och att när man då går över den, man kollar på 15 minuter i månaden när ens förbrukning är som högst. Och det som går över det här 5 kilowatt, så det, på det blir det en effektavgift. Så har jag förstått det. Är den här gränsen för låg, tycker du?
Först vill jag hålla med föregående talare när det gäller att jag tror ju att det är de stora förbrukarna man borde koncentrera sig på när det gäller att jämna ut elförbrukningen. De har större möjligheter och man når större effekt på en gång. Sen när det gäller den här gränsen, så jag är ju inte fysiker, elektriker eller på det sättet matematiker, men jag har ju förstått via olika beräkningar jag har sett att åtminstone den bild jag har är att den är för låg. Och här vill jag hänvisa till att det är ju väldigt konstigt att det skulle då drabba de i första hand som har elektrifierat allt, som det framkom här, de som laddar bilen, de som har elbastu och så vidare, att det motverkar den andra politiken som vi försöker föra, det vill säga att vi ska gå bort från att elda och använda elektricitet så mycket som möjligt. Och det är ju en linje som förra regeringen har haft och som den här har, att vi ska frångå framförallt fossila bränslen och förbränningar. Åtminstone borde man titta på det där, och du kan inte skapa regler. Alltså, det beror på också hur du har ditt hus utrustat. Jag har förstått att det finns elsmarta hus där man via då AI kan styra att förbrukningen är väldigt jämn, det vill säga det stänger av, sätter på och så vidare. Men det är säkert någon promilla av våra hushåll som har sådana möjligheter idag. Inte har gemene man möjlighet när han är på jobbet att springa och reglera olika saker i sitt eget hushåll, stänga av frysen kanske 15 minuter och sånt här. Så när vi är så långt i utvecklingen att våra hushåll är intelligenta, då kan man ha en ganska snäv gräns. Men där tror jag nog vi har, eller inte bara tror, där har vi ju en lång väg att gå innan det är så långt. Och det, jag ser det så att det kanske ett av problemen är just att det sätter våra medborgare i så väldigt olika situation. Däremot grunden i det här som ju kom fram här också är nog bra, att vi försöker jämna ut de här grundavgifterna, olika avgifterna när det gäller distributionsbolagen. För jag råkar sig själv, så jag får distributionsbolagen avgift från tre olika bolag, och nu är det skrämmande hur stora skillnader vi har i det här, att fast det ju har blivit bättre, men fortfarande men det är sen en skild diskussion, men det hänger ihop med det här.
Emmi Puputti, den här kritiken mot den här gränsen på 5 kilowatt, den är säkert bekant för dig. Hur är det med Energimyndigheten? Har ni slagit fast det här, eller kan ni tänka er att höja gränsen? Hur går diskussionen?
Vi absolut tänker oss att höja eller tänka på det, ganska hög gräns på nytt. Absolut, ja. Vi har fått ganska mycket feedback om det, så det ska vi absolut fundera lite mer.
Ja, och så som jag ser det här nu, så som jag har förstått det, så är det två stora frågor här. Dels den här gränsen som du sa att man nu ska fundera på, och dels det här som vi var inne på tidigare, att Energimyndigheten anser att man i framtiden som konsument också ska få fortsätta med sådana här avtal som inte har de här effektavgifterna.
Ja.
Men då finns det då vissa bolag som tycker att nej, man ska bara ha sådana här avtal med effektavgifter i framtiden. Och det här är ju en stor fråga, som jag förstår det, för att om det är så att man som konsument kan undvika de här effektavgifterna, som ni, Energimyndigheten, menar, då uppstår i alla fall frågan i mitt huvud, vad är egentligen problemet här, om man kan fortsätta så att säga som förr?
Det är en riktigt bra fråga, och jag har tänkt lite på samma sätt, att vad är egentligen det här problemet med effektavgift när den är inte obligatorisk?
Peter Lund, har du någon reaktion på det där?
Säkert ser man här också ut i framtiden. Att så, som vi hörde här, att vi kommer att få säkert mer intelligenta hus. Och det kommer såna här lasthanteringssystem, elektroniska, som tar hand om att regulera inne i huset lite de olika komponenterna och dess behov. Och då kan det vara att det blir värdefullt också för bostäder att ha en sån här avtal. Man kan då ta hand om de billiga stunderna av året och reglera när det behövs. Men om, som sagt, i dagens läge, hushållen är ganska oflexibla ännu, och det blir svårt. Och i synnerhet skulle jag vara orolig om glesbygd, där ofta då man missar de möjligheter som staden har, stadsborna har. Alltså stadsborna behöver ju inte elbil, de kan använda kollektivtrafik och sen värma upp ofta med fjärrvärme och så vidare. Så att då det är lätt i såna här, ska vi säga då, stadsbostäder att ta hand om sån här effektavgift. Det går lättare. Men det är just glesbygd och egnahemshus där det drabbas mera. På lång sikt så där ser säkert just utsikterna bättre. I det här fallet skulle jag nog koncentrera på den här frågan lite bredare och se just på den här större konsumtionen, som vi har stora användare av elektricitet som har den utrustning som behövs och kompetensen att göra det. Idén är säkert bra, men att förverkliga nu i det här läget kan den här frivilligheten är säkert därför där också, att man måste ha lite tid att få in den utrustning som behövs.
Förstår jag det är rätt, Peter Lund, att du tycker att de här införandet av effektavgifterna för, så att säga, mindre hushåll, att det är onödigt, det skulle inte behöva göras?
Jag skulle säga att kan man ju testa. Man kan testa, men att det måste finnas den möjligheten att man drar sig från sådana avtal och går på frivillig bas. Att det här gör det obligatoriskt skulle det vara ju, det betyder då en extra kostnad, tycker jag nog, för mesta del av glesbygden i praktiken.
Ja, för om det skulle bli så, om säger jag, att det visar att de här bolagen har rätt och att de kanske tar det till marknadsdomstolen, och marknadsdomstolen konstaterar att ja, att nu är det så att de får ha avtal som har enbart de här, eller enbart avtal med effektavgifter, då kan det bli verkligt problematiskt för en del kunder, som jag var inne på här. Eller vad säger du, Anders?
Jo, som jag sa, och inte det här är inte en sak som jag nu har diskuterat i egen riksdagsgrupp eller med kollega på det sättet, men min spontana reaktion är då förstås att då måste vi ändra lagen. Jag ser ingen annan möjlighet som riksdagsledamot. Vi kan inte ha ett system som sätter medborgarna i en så olika situation som det här gör. Här finns ju en annan problematik också. Vi har ju både underskott och överskott. Och tar man ut den här avgiften när man har överskott på el också, så betyder det ju att överskottet i nätet, att du får ju liksom ett annat belastningsproblematik. Att där skulle jag gärna fråga Energimyndigheten, har man tänkt på det här, eller borde man ha någon morot där också? Alltså jag tror ju på morotsystem, därför tror jag nog att det är säkert helt okej att sätta in det, bara konsumenten har alternativ. De som vill utveckla, som jag sa, sina smarta hem och så vidare. Det är en utveckling som jag tror vi ska se och som jag ser positivt på. Men vi kan bygga faktureringssystemet på någonting som inte är verklighet ute i vårt land. Utan de måste gå hand i hand. Vi kan inte tro att samhället ser ut på ett sätt när det ser ut på ett annat sätt. Och lite den bilden har jag av det här förslaget som nu ligger.
Du nämnde börselen där, och det där är också någonting som har kommit upp i mina tankar. Förfaller inte lite botten ur logiken för börselen här? Om vi tänker nu, de som har börsel, de passar på att förbruka när det finns ett överutbud på el och priserna är låga. Men om det här systemet med effektavgifter nu träder i kraft, så kommer ju de här som har börsel då att få, vill man nog kalla det, en straffavgift för att de då belastar elnätet med sin förbrukning. Eller hur ska man se på den här saken, Emmi Puputti, vad tycker du?
Jag tycker att de är två olika saker, med börsel och sen effektavgifter, eftersom de är helt olika tariffer. En är för energi och en är för distribution.
Precis, men det är ju lite motstridiga de här. Att å ena sidan så ska man, kan man konsumera eller förbruka när det är billigt, men sen så får man ändå, när man gör det då, så får man den här extra avgiften, troligtvis.
Ja, ja, jag förstår nog logik också. Ja.
Och om man får lägga till här, så det här, nu är det så att börspriset reflekterar nog också effektbehovet. Att vi tänker just genomsnittet börspriset högt under vintern, då effekten också, effektbrist kan existera. Och tvärtom sen mot våren och sommaren, priset går nedåt och det finns tillräckligt effekt. Så att här just det att man borde säkert tänka lite på sån här tidsvarierande också komponent in i den här effektavgiften om den introduceras. Så att då när behovet är lågt och då går börspriset ned då borde effektpriset vara väldigt låg eller försvinna helt och hållet. Men att börspriset av elektricitet absolut reflekterar också effekten. Så att här måste man nu lite tänka om att blir det dubbla mekanismer eller hur ska man då bygga den här effektkomponenten in så att det blir inte tårta på tårta, att blir det dubbel penalisering på sätt och vis.
Anders Wahlbeck, har du något?
Jag har precis samma syn här. Och då kommer vi också in på det här som jag sa, att vi har många i vårt samhälle som är intresserade, som följer med. Men jag har ju märkt i diskussionen om börssel att det är ju många som blir väldigt upprörda när börspriset är högt. Där handlar det ju helt enkelt om förstås att man från elbolaget har flyttat över risken för marknadsfluktuationerna på konsumenten. Och det, jag brukar säga att det är ju en form av försäkring då att ha en fast avgift för energin. Nu kommer vi lite ytterligare om det vi diskuterar. Men det här är ett bra exempel på att för att den stora massan av konsumenter ska förstå hur man kan påverka sin egen ekonomi, så behöver faktureringsgrunden vara tydlig och man behöver veta vad jag kan göra för att minska mina kostnader och vad är det som gör att mina kostnader eventuellt ökar. Och här är jag väldigt orolig när jag, som jag sa, det var inte riktigt enkelt att förstå den här mekanismen för mig i alla fall. Jag kanske inte är så insatt i den här branschen, men det tog en stund innan jag kom till sådana enkla slutsatser. Vad gäller riktigt det här? Vad är det liksom frågan om? Och sen när jag försökte göra ett räkneexempel också, att hur ska jag räkna det här för att komma fram till det? Du behöver ju veta din egen konsumtion ganska bra för att veta var jag går vid gränser och så vidare. Och här måste man nog skärpa till, i synnerhet om det blir så att som jag sa, att bolagen själva kan bestämma det här. Men det kan jag inte förstå. Det kan jag inte förstå att man kan tänka sig. Vi ska komma ihåg att det här glöms ofta bort när det gäller elöverföringen. Det är ju naturliga monopol och det betyder att den politiska samhälleliga styrningen måste vara stark. För att ett naturligt monopol svävar annars iväg. Det är ju dumt att vi har fått ett sånt system. Jag har ju en dröm om ett annat system, men det är i praktiken oförverkligbart. Så jag ska inte lyfta upp det här. Men vi borde ha någonting som annat än politik som skulle kunna reglera den här verksamheten. För den har nog och är fortfarande yvig, hävdar jag.
För att återkoppla lite till vad det egentligen vi pratar om här, effektavgifter alltså, och Energimyndigheten planerar nu nationella kriterier för elnätsavgifterna, och en del av det här är en så kallad effektavgift. Visst har vi förstått det rätt, Emmi Puputti?
Ja, det är rätt. Helt rätt.
Och ni vill alltså få liksom harmoniserat det här, hur de här elnätsbolagen ska ta ut sin betalning, så att det ska bli tydligare för konsumenterna. Är det också rätt förstått?
Det är också rätt.
Nå, tycker du att ni har lyckats med det så här långt? Vi har till exempel Anders Norrback här som säger att han inte riktigt förstår det här systemet som ni nu föreslår.
Jag tycker nog att vi måste förbättra föreskriften som vi bereder och ta de här sakerna i närmare, hur man säger, att ha en närmare titt på den.
Ja, precis. Nå, det var också, det sades också här tidigare att vi pratade om den här nivån för när det ska tas ut en sån här effektavgift. Och nu var det också någon som nämnde här tidigare, kan man redan i det här skedet säga hur stora dessa effektavgifter blir? Eller är det upp till elnätsbolagen att bestämma hur mycket betalt man tar när vad heter det, förbrukningen går över den här vissa nivån?
På sätt och viset är det för bolagen för att strukturera deras tariffer, men Energimyndigheten har nog så kallat höjningstaket som man kan använda. Den kommer från elmarknadslagen med vilken myndigheten kan kontrollera prishöjningar.
Så det här är inte alltså ett sånt läge att bolagen nu kan tjäna mycket mer pengar än tidigare?
Den tillåtna totala omsättningen för nätbolagen ska inte påverkas.
Anders Norrback vill kommentera här.
Då går jag tillbaka till det som jag tycker att vi har ett naturligt monopol. Och det som bolagen, om det är så här som det nu sägs, och symbolagen är det, då blir jag nog orolig. Därför att det ger de här bolagen den uppgiften att det är de som ska strukturera om oss i goda och mindre goda kunder. Och det kan vi inte tillåta, trots att totalen inte ökar. Men om de fritt inom ramen för totalen kan sätta de här avgifterna och styra det, så då det kommer alltså det är precis som det kom fram här, då är jag nog rädd för att det är landsbygden, glesbygden, egna hemshusägarna som blir väldigt illa ansatta i det här. Vi ska komma ihåg att vissa av de här bolagen, utan att nämna något, men i min egen hemkommun hade en tid två års väntetid på ett egna hemshusbygge för att överhuvudtaget få en anslutning, och det är ju nog en tydlig signal att ur ett sånt bolag synvinkel är inte landsbygden en attraktiv marknad. Och det är klart att ger man då fria tyglar när det gäller det, så det är helt naturligt. De följer ju sitt. Jag vill inte kritisera bolaget, därför att när det är ett naturligt monopol så måste vi reglera det från samhället. Och det tycker jag våra myndigheter tycks ha lite svårt att förstå i hela det här upplägget. Jag läste också ett utlåtande kring det här, eller ett svar på ett skriftligt spörsmål, där svaret innehöll någonting om att den olika produktportföljen kan man liksom välja mellan. Och inte kan du ju välja produktportfölj i ett naturligt monopol. Det handlar ju om en produkt som det handlar om. Det här är nog en annan sak som vi absolut måste titta på. Och som jag sa, är det här så att det går i fel riktning, så jag är åtminstone beredd att om vi sen får regeringen att sätta en proposition, eller om vi måste göra en lagmotion om det för att slippa framåt. Men vi kan inte göra omöjliga regelverk som sätter kunderna i så olika läge.
Peter Lund, Energimyndigheten sa där att det finns, vad ska man säga, ett inkomsttak ändå för vad de här elnätsbolagen så att säga får dra in, får tjäna. Men ser du någon, är det här en bra, vad ska jag säga, en bra deal för elnätsbolagen, den här förändringen som nu planeras? Har de möjlighet att ta in mer pengar på det här sättet?
Jo, om man tänker utgångspunkten för såna här avgifter överlaget, så det är inte alldeles symmetrisk i frågan om förmån till konsument och producenter. Det är en mer producentdriven mekanism. Men om man tänker på prisinverkning här, Helsingfors Energi här, huvudstadsområdet har redan en sån här avgiftmöjlighet. Det är 1,6 euro per kilowatt. Om man tänker att det ska vara nu så här 2 euro kanske då i framtiden per kilowatt, och ta ett sånt här just elbaserat system, ett egnahemshus, så det kan vara att det blir per månad sen under vintern 50 euro och under sommaren ungefär 30 euro. Så då talar man redan om flertals hundratals euro per år kommer från den här avgiften. Så nu kan man tänka sig att hur ska vi då kompensera de andra komponenterna som vi har. Börsel är väldigt svårt att kompensera, för att det kommer från börsen. Så då måste den här då andra avgiften, det grundavgiften som slopas bort eller någonting. Så det blir väldigt viktigt för att myndigheten tar hand nu om det. Att det blir inte en sån här vinstmaskin för eldistributörer, utan att den här notan som vi betalar, den förblir ungefär detsamma som förut, men att det skiftas bara mellan de här olika komponenterna inom elräkningen. Och den här faran finns alltid, det har vi sett ju förut, att det kan hända att det blir en bra förtjänst för företagen och mindre sånt som för konsumenten.
Emmi Puputti, det som Peter Lundus säger. Kan energimyndigheten på något sätt försöka se till att det blir så här att om en avgift lite stiger så kanske den andra sjunker så att det inte blir så stora prishöjningar för konsumenten?
Ja, absolut. Vi har nog våra tillsynsmetoder. Ja.
Precis det. Nå, det var jag som jag tänkte ta upp här nu då. Är det för sent nu för politikerna att påverka energimyndigheten? Vi säger, vi börjar först med dig, Emmi Puputti. Du sa att det har kommit in en massa respons och ni tänker ta till er den här responsen. Så det går ändå att påverka er så att säga.
Ja.
Anders Norrback, hur skulle du vilja påverka?
No, rent hur vårt samhälle fungerar, så lagen är ju stiftad och ger energimyndigheten fullmakten, inte bara fullmakten utan också plikten att utarbeta det här systemet. Men det är klart att genom att framföra vår åsikt och meddela åt myndigheten hur vi ser på det så kan vi hoppas att myndigheten tar det till sig. Men sen är det ju nog så att om det fortfarande på något sätt inte motsvarar den allmänna politiska viljan, det vill säga för en majoritet i riksdagen hur det här ser ut. Så då finns det ju ingen annan möjlighet så i det läget vi är nu än att man helt enkelt går in och preciserar lagen som då är godkänd. Och som sagt, jag ser nog sådana, när jag har hört den diskussion som mina kollegor för så och också tycker jag inte har blivit riktigt mycket klokare här idag heller hur det här kommer att bli så ser jag nog att vi som politiker vill hålla den optionen öppen, det vill säga att vi helt enkelt måste förtydliga lagen. Åtminstone på den ena punkten, det vill säga att konsumenten måste ha möjlighet att ha en fast avgift som inte innehåller en sån här effekthöjning. Det ser jag som ett absolut måste. Och är det otydligheter i lagen där, fast nu myndigheten säger men om bolagen tolkar det så och att det blir då ett domstolsutslag som säger annorlunda, så då, det måste åtminstone korrigeras. Om man gör det så då är följande diskussion man måste, och där tror jag väl, har jag nog förstått nu att myndigheten kanske, eller inte, myndigheten är lyhörd när det gäller den här storleken på den här överträdelsen. Så där tror jag kanske att vi kommer framåt. Men sen är nog det tredje, och det handlar ju om konsumentlagstiftningen som vi måste titta på, och det gäller tydligheten i faktureringen. Det vill säga, har vi en tillräckligt bra konsumentlagstiftning när det gäller hur man måste förklara vad man tar betalt för? För många är elräkningen redan idag en ganska svår bit att förstå, och det här kommer ett element till som gör att det. För att för konsumenter, ser man det ur konsumentens synvinkel, konsumenten eller kunden, det behöver vara en konsument. Du måste alltid veta vad du betalar för och hur du kan påverka det du betalar för. Och här ser jag en risk.
Nu ska vi här också påpeka det som du tog upp där, men som Energimyndigheten också understryker, att ingen ska alltså tvingas till ett avtal med effektavgifter. Det är i alla fall det som ni, så som ni tolkar lagen. Visst är det så, Emmi Puputti?
Ja, absolut. Energimyndigheten anser att detta också är syfte med ändringen i elmarknadslagen, att konsumenterna har möjligheten att välja produkten som motsvarar deras behov.
Då får vi se hur det går med de här bolagen som motsätter sig det här, om det blir en domstolsfråga och vad som händer då. Men det som ni nu förbereder, Emmi Puputti, det är helt klart att de här effektavgifterna kommer att vara en del av det. Det kommer ni knappast att ändra på nu.
Det är ganska klart, skulle jag säga, ja.
Och ja, den här diskussionen har kanske spretat lite hit och dit. Jag ber om ursäkt om det var otydligt, men jag tror att vi avslutar slaget för idag där. De som har deltagit har varit Emmi Puputti, sakkunnig på Energimyndigheten, Peter Lund, professor emeritus i teknisk fysik, Anders Norrback, riksdagsledamot för SFP. Och mitt namn är Joni Kyhäröinen.